Podplay.
Det är 100 år sedan Sverige avskaffade dödsstraffet. Men i USA, där dödas människor fortfarande, och då lyfts frågan även i Sverige. Borde vi införa dödsstraffet igen? Fast att döda människor, det är inte fullt så enkelt som det kan verka. Välkommen till Studio DN, jag heter Augustin Erba. Ända in i det sista så godkände Donald Trump avrättningar. Men med Joe Biden som president är det första gången USA har en president som är emot dödsstraffet. Sanna Thorén Björling är i full färd med sin artikel om dödsstraff, så det är väl bäst att du får reda ut det för oss. Välkommen till din hemmaplan, Studio DN.
Tack.
Ska vi börja med att reda ut det här. Vad är dödsstraffet?
Ja, det är ju att man straffar en person med döden. Att det är ett domstol eller någon dömer någon att dö. Och det är ett av de väldigt, det är ett av de allra äldsta straffen. Folk har ju dödat varandra som straff för olika brott i tusentals år. Och det är först egentligen på senare århundraden som man har avskaffat det. Under 1900-talet ska jag säga. De första argumenten mot dödsstraff kom på 1700-talet ungefär.
Okej. Om man får dödsstraff i USA, vad har man gjort då för någonting till exempel?
Ja, det beror ju lite grann på var man bor någonstans. För att det här är ju något som bestäms på delstatsnivå. Ofta är det ju olika typer av mord. Ofta kombinerat med våldtäkter eller rån eller någonting annat fruktansvärt. Ganska bestialiska saker. Det finns ju också federala brott som kan leda till döden. Och då kan det vara högförräderi och terrorism och spioneri och så.
Förlåt, federala brott? Vad då federala brott?
Ja, det är brott alltså som bryter mot den federala lagstiftningen. Lagstiftningen i USA finns på två nivåer. Dels stiftar delstaterna sina egna lagar. Så att det kan variera jättemycket beroende på var du är någonstans. Dels så stiftar ju kongressen i Washington lagar som gäller för nationen, hela USA.
Okej. Okay. Jag avbröt dig där du skulle berätta fler saker man kunde få dödsstraff för. Förutom då federala brott som högförräderi, vad var det mer man kunde få dödsstraff för?
Ja, men terrorism, spioneri, en del också mord. Om man har begått väldigt allvarliga narkotikabrott. Man har försökt mörda vittnen eller domare och så kan det också leda till döden. Mm. Men det är inte så ofta som det gör det eftersom man inte har tillämpat det här federala straffet på länge tills Trump kom.
Just det. Det är ju lite ödets ironi säger jag och går lite off topic här. Men att Donald Trumps, liksom de här olika rättsprocesserna mot Donald Trump, de rör ju sig verkligen på de här olika nivåerna. Och de här som han benådade, de benådade han väl på federal nivå, var det inte så? För han kan inte benåda dem på delstatsnivå.
Nej, just det. Precis.
Ja, men det är ju intressant. Så där får vi ett exempel på just vad som händer på federal nivå och på delstatsnivå. Och det här är ju precis det som också skapar de här liksom skillnaderna i vad som händer med dig om du har begått ett brott i USA. Ska vi också gå in på vilken sorts människor är det som blir avrättade i USA? Alltså man bortser från vad de har gjort så att säga, att de är mördare eller anklagats för våldtäkt eller vad det nu är. Vad finns det för gemensamma nämnare för de som blir avrättade?
Ja, man kan ju säga att de har blivit färre. Man avrättar ju inte lika många nu som man gjorde förut. Men de flesta har ju då, om man utgår från att de allra flesta är skyldiga, så har de ju begått då grova brott. Nästan alla är ju män som man avrättar. Det finns också en stor övervikt av afroamerikaner. De är ungefär 40% av de dödsdömda som är afroamerikaner. Jämfört med, om man ser på befolkningen som helhet, är de kanske 13%. Och det är ofta svarta män som har begått brott mot vita amerikaner. Sen ser man ju också att många är fattiga, kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden. De har psykiska problem och är traumatiserade och sådär. Det kan man ju också se att de också är folk då som inte har haft så här jättestora resurser att sätta in på sitt försvar. Så att det finns ganska många skevheter i det här. Det är ju väldigt omdebatterat också.
Just det, precis. För det där har jag läst om det, att det är alltså förutom då att svarta liksom oftare åker dit så att säga liksom, efter, på grund av, liksom, från polisens sida så blir de också oftare dömda och dessutom oftare dömda till hårdare straff. Så att det är liksom verkligen en lång serie av situationer då. Och sen när de då till slut hamnar i rätten, då, då är det ju då allmänt svårt att få liksom en bra försvarare om man inte har resurser. Så, och USA har fortfarande dödsstraff, ja. Men det har vi inte i Sverige. Hur var den senaste avrättningen i Sverige, Sanna?
Ja, alltså USA märker ju ut sig där genom att vara den enda liksom, demokratin egentligen som i västvärlden som har dödsstraff. Det finns ju några andra demokratier, men det är ju Indien och Japan och så. Annars så har ju nästan alla avskaffat dödsstraffet. I Sverige så avskaffade vi, som du var inne på inledningsvis, det är 100 år sedan i juni som det blev olagligt att avrätta någon i Sverige. Den sista avrättningen i Sverige, den genomfördes i november 1910. Och det var inne på fängelsegården på Långholmen i Stockholm. Det var en kille som hette Johan Alfred Ander. Han hade mördat en kassörska och rånat henne på ett växlingskontor. Han hade kommit över ungefär 6 000 kronor. Och han blev dömd till döden. Han hade begått brott tidigare. Men det som är intressant med den där avrättningen var att det är enda gången som man har använt giljotin i Sverige. Så man hade importerat en giljotin från Frankrike. Och sen använde man den på honom. Och det var enda gången.
Ja, det var ju verkligen lite oväntat. Vet du varför man importerade din giljotin från Frankrike?
Nej, men man behövde ju då, man hade ju avrättat människor genom halshuggning tidigare, men då hade man använt sån här handbila, alltså en yxa.
Ja.
Och det där hade inte alltid gått så bra. Det var vid något tillfälle så hade man varit en som hade försökt flera gånger, man hade inga bra verktyg. Så att giljotinen hade importerats, och jag läste någonstans att det var lite problem med importen också, för att de fick tulla den som jordbruksredskap för att den skulle passera in över Sveriges gräns.
Någon gång kommer någon att vinna Trivial Pursuit på den kunskapen. Men vi återvänder till allvaret här, för att det finns ju naturligtvis ett otal problem med dödsstraffet. Och då ska vi snart gå in på både moraliska förstås och etiska, men också rent tekniska problem. Men låt oss istället börja med så här, vilka metoder som finns för att döda människor. Nu var vi ju precis inne på den svenska giljotinen, men hur avrättas människor i USA?
Nästan alltid så är det med en sån här dödlig injektion, alltså att man får, oftast är det en slags cocktail av tre olika substanser som man sprutar in i folk. Det är det absolut vanligaste. Man använder också elektriska stolen. Det har gjorts bland annat i Tennessee nyligen. Och det finns också arkebusering, alltså att man skjuter folk. Gas är tillåtet i flera delstater. Och det där är ju lite intressant. Vi återkommer väl till det, men det är en del metoder som har börjat återanvändas. Men det absolut vanligaste är sprutor, alltså injektioner.
Giftig injektion.
Ja.
Och ett av de liksom, största problemen med det här dödsstraffet då, i USA då, har ju visat sig att en del av dem som har avrättats senare visar sig vara oskyldiga. Vid vilka tillfällen har det visat sig att folk som avrättats inte har begått det där brottet som de avrättades för?
Ja, det är en del då som har avrättats, men också folk som sitter och väntar på avrättning där man har upptäckt att de faktiskt är oskyldiga. I slutet av 80-talet så började man ju bli bra på det här med DNA-teknik. Och 1989 så var det första gången en person friade som var dömd till döden med hjälp av DNA-bevisning. Men det där är lite intressant tycker jag, därför att DNA, det finns ju framför allt i mord eller i brott som har lång preskriptionstid behöver man, och så behöver man ha då någonting med DNA. Och det är ofta våldtäkter som jag fick och med där i mord också. Enbart en våldtäkt har ju en kortare preskriptionstid. Men allt det här att man börjat titta på DNA, det väckte ju också tankar om att jaha, vänta här nu. Om det är så här många som är oskyldiga med DNA, då kanske det finns mycket annat också som inte har gått rätt till. Och det har lett till att man har fått med ökade resurser till att granska utredningar som man har tanke, liksom att man tror att de är taffligt utförda. Och det har ju gjort att man har hittat ganska många som är oskyldiga, för att det har varit dåligt skött helt enkelt. Ofta är det slarv eller att man har haft en dålig försvarare. Och då är det nu 185, tror jag, dödsdömda som har visat sig oskyldiga. Men de flesta av dem är inte med hjälp av DNA faktiskt, som man kunde tro, utan av andra skäl. Men det är rätt så intressant. Och det finns, mörkertalet där är ju troligen ganska stort.
Mm. Efter pausen ska vi prata mer om dödsstraffet och varför människor som fått dödsstraff och fått det genomfört ändå inte har dött när de har avrättats. Idag pratar vi om dödsstraffet och med mig har jag UDNs ordinarie programledare Sanna Thorén Björling som bevakat detta i många år. Länge ansågs gift och giftinjektion var ett humant sätt att avrätta människor. Och före pausen så berättade du ju också att det är det vanligaste sättet som man avrättar människor med i USA. Men vad har hänt på giftfronten?
Ja, och att det är gift, det är ju liksom lite grann en sanning med modifikation. Det är ju, man får ju först någon slags avslappnande medel som sprutas in och sen är det någonting som förlamar kroppen och sen till slut är det olika typer av, ofta är det kaliumklorid som man sprutar in i någon slags överdos. Det mesta är ju många ämnen som kan vara giftiga om man bara ger dem på tillräckligt i hög koncentration. Men det som har hänt där med de här sakerna är att läkemedelsbolagen har fått ökade... det är ju inte tillåtet att sälja för läkemedelsbolag. De säljer ju inte, de vill inte sälja det till stater som använder det för att ha ihjäl folk. Och europeiska läkemedelsbolag får inte det. Det finns ju inte heller någon utbildad vårdpersonal som vill utföra avrättningar. Inga läkare, inga sjuksköterskor. Det strider mot deras... det finns ju läkared, men det finns ju också en hög moralisk tveksamhet hos vårdpersonal att göra det här. Det har lett till att man har misslyckats med de här avrättningarna. Dels har det lett till en brist på preparat. Man får köpa det ofta från mindre nogräknade liksom apotek eller läkemedelsbolag som säljer svart. Men det har också lett till att flera avrättningar har gått åt pipan. Man har försökt att avrätta folk som inte har dött. Och det har blivit utdraget och det har blivit helt uppenbart smärtsamt för de som har legat på den här britsen. Och det då i sin tur har lett till att flera delstater har blivit nervösa och börjat återinföra en del andra metoder då, som elektriska stolen eller arkebusering.
Men vad då? När man ger dem den här lugnande med läkemedlet och sen så det här som stelnar till dem och sen så kommer giftet. Men vad då? Vad händer när det då inte funkar?
Ja, ibland har det tagit lång tid och man har sett att man kan ju rycka till och det kan komma så här vitt skum man kan få liksom som fradga och frossa och det har ju visat sig då att de här personerna inte har dött. Man tar ju också hjärtljud och så man ser, märker om någon har dött eller inte. Ibland så har det har hänt att personerna har mumlat saker och sagt så att säga saker innan de har tappat medvetandet och de har pratat om att det känns som att jag brinner upp. Det är en väldigt brinnande känsla. Man har också sett att i obduktioner så har man gjort obduktioner på ungefär 200 avrättade och där kan man se att i över 80% av de fallen så har man sett att de har fått lungödem, alltså vätska i lungorna. Och det sker inte om personen, det sker ju inte på en död person utan man får bara lungödem om man lever och det är ju också väldigt smärtsamt. Däremot så har de ju ofta i det här läget varit helt förlamade så att det är väldigt svårt att se på en människa om de lider eller inte. Och det är ju också ett skäl som gör att många tycker att det här är väldigt problematiskt. För att det kan ju hända att någon ligger där och är helt, helt förlamad och inte kan uttrycka sig men att det är fruktansvärt.
Men om man har den här giftverksamheten och sen så är det någon som inte dör, men... Vad gör delstaten då? Det är ett fruktansvärt lidande här och själva avrättningen har ju då misslyckats. Vad händer i det skedet?
Ja, det har varit en del sådana fall faktiskt för några år sedan där de som är med där inte är vårdutbildade. Där de har en människa då som de känner så här, men nu måste vi kanske avbryta det här för det går inte. Vad ska man då göra? Ska man börja med hjärt- och lungmetoden? För att rädda en person som man just skulle ha ihjäl. Det är ju helt bisarrt. Och det har ju lett till då att många delstater har... En del har ju tagit paus i avrättningarna. Andra har då återinfört andra medel. Och då får ju den som är dödsdömd ofta välja. På en del ställen är det så där att det finns en... Om giftinjektioner inte är tillgängliga, då går man vidare till nästa metod. På många ställen är det... Eller många på de ställen där det här finns. Så får den som ska avrättas själv välja. Och då finns det flera som har valt, alltså till exempel elektriska stolen, framför dödlig injektion. Och det är bara det säger ju någonting om vad man tror att man ska vara med om. Mm. Men det är ju förstås, det är många som tror att det här bidrar till att allmänheten är mer och mer skeptisk till dödsstraff överhuvudtaget. Det, för att det blir så. Det här med dödlig injektion, det är ju också ett ganska märkligt sätt att försöka få någonting att verka kliniskt. Nästan som att gå till till ett sjukhus. Men i själva verket så handlar det ju om att faktiskt döda en människa. Och även de som är emot dödsstraff, finns ju de som tycker att ja, men det kanske är bättre att skjuta folk. Det går ju fort och man vet, det är många, finns ju ganska många som är bra på att skjuta i USA. Så att det kanske är ändå bättre om man nu, dessutom så visar man ju verkligen att det är våld det handlar om.
Mm. Det här är oerhört intressant. Jag tycker att det är oerhört intressant här, för att utifrån liksom vårt svenska perspektiv så är det ju, så när vi pratar om dödsstraffet, då pratar man ju om det ofta som en framgångsrik metod på något sätt. Alltså huruvida man är för eller mot dödsstraff, det är ju liksom en sak, men just det själva dödsstraffs, själva dödandet, där är det ju sällan diskussionen är ju sällan så här, ja men det skulle ju bli en sån plåga medan de dödades, utan det är ofta så att man förutsätter i diskussionen att liksom döden skulle inträffa omedelbart.
Det har ju blivit så här att det är, i en delstat så har man använt fentanyl som är en enormt stark opioid som ju är en av de medel som folk missbrukar nu i stor mängd i USA. Det har man använt nu för dödsstraffet. I Montana till exempel, där har man ju stiftat en lag om att där får man spruta in vad som helst i kroppen. För där vet de inte vad man kan använda. Så det är liksom lite grann att de kastar upp händerna i luften och säger så här, men okej, vad som helst kan ni spruta in. Vad som helst, de tar död på en människa. Det går bra. Typ en sån.
Nu då, med den nya presidenten och den förra presidenten som också var väldigt, alltså Trump då, som var väldigt förtjust i dödsstraffet. Alltså vad händer nu i USA med detta? Alltså då, var står de amerikanska politikerna i detta?
Ja, Biden, precis som du sa, han är ju den första som har under sin kampanj också sagt att han är emot dödsstraff. Och det är första gången det har hänt att någon sån har blivit vald. John Kerry var ju också motståndare, men han förlorade ju presidentvalet. Sen beror ju på vad Biden gör. Han kan ju då, han väntas införa någon slags moratorium, i alla fall upphöra med federala avrättningar. Han kan ju inte stifta lagarna i delstaterna, men han kan ju visa vägen lite grann här. Det beror ju på om han gör det eller inte. Det är inte alls säkert att han får med sig hela kongressen på det. Så att, han kan ju också, han kan ju börja med att sluta avrätta helt enkelt. Han kan också försöka minska antalet brott som kan ge dödsstraff federalt. Och sen kan han sätta press på delstaterna. Och det är ju många som tror att på delstatsnivå att det här kommer att ebba ut. Det är intressant tycker jag, därför att det finns så många andra sådana här frågor som handlar om liv och död som har blivit väldigt symbolladdade, som abortfrågan och vapenfrågan till exempel. Men dödsstraffsfrågan har ju inte blivit en polariserande fråga i USA. Och det tyder lite grann på att det finns ändå någon slags samstämmighet kring att det här kanske inte är så bra. Även konservativa personer kan säga att det är alldeles för dyrt, eller att det här med att det finns oskyldiga som har dömts. Man behöver inte vara moraliskt upprörd över dödsstraffet för att ha problem med att det verkställs. Så att det är många som tror att det här kommer att ebba ut sakta men säkert av de jurister jag har pratat med.
Spännande, då får vi helt enkelt se om dödsstraffet är kvar här när det blir amerikanskt val nästa gång. Tack för att du var med, Sanna Thorén Björling, i ditt eget program.
Tack.
Studio DN görs för Podplay, producent är Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, exekutiv producent och idag också programledare är jag, och jag heter Augustin Erba. Vi hörs imorgon. Play.